effekterna vi ser i odlingen av glyfosat gör att jag känner en trygghet i att använda det, så att vi, jämfört med annat vi skulle göra om vi inte hade glyfosat, hade mina ögon varit värre, inte minst för jordens del. Men jag har inget rakt svar att ge på frågan. Det tror jag ytterligt få har, om de verkligen ställer saken på sin spets.
En stor vetenskaplig utvärdering ska avgöra om EU:s lantbrukare ska få fortsätta med glyfosat, världens mest använda ogräsmedel, efter 2022. I det här avsnittet av Lantbrukspodden möter vi en lantbrukare som provar sig fram med att odla plöjningsfritt utan glyfosat. Och vi får också en uppdatering om vilka konsekvenser ett förbud skulle få.
På Bona gård på Mälarön Munsö experimenteras det storskaligt och friskt för att hitta fram till en odling som bygger levande jordar och allra helst är helt oberoende av inköpta insatsmedel. Men har lantbrukaren Adam Hjärta i sina djärva försök hittat några av nycklarna till en växtodling utan användning av glyfosat som fler skulle kunna använda sig av om förbudet kommer? Jag heter Anna Elström och jag har åkt ut på den Stockholmsnära Mälarön Munsö för att träffa Adam Hjärta som driver Bona gård. Vill du berätta lite kort om Bona gård, vad det är för någonting och vad ni håller på med här?
Bona har varit i vår familj i precis över 300 år nu. Och just det här med långa tidslopp passar väl in med Munsö, för här är det gammal kulturbygd med vikingar och ja, så fort man gräver någon backe så är det någonting man stöter på helt enkelt. Tidigare här ute så allting har varit gamla bondskogar och betad mark, och så även på Bona då, fram tills 59 då sista mjölkkossan försvann. Och det var min far som gjorde en kalkyl och jämförde kor och ja, kemijordbruket helt enkelt, och det var tveklöst att det var bra med kemijordbruket ur ekonomisk synvinkel. Så han gjorde så, han tog bort massa backar och skapade stora, fina, rationella fält och körde på. Och så har det varit fram tills för några år sedan egentligen, när vi började ta in korna igen och även lite får. Och det här är, jag tog över gården själv 98, eller lantbruksdriften. Och sista året vi plöjde på gården var 97. Så sedan dess så har det varit minimerad bearbetning, alltså kultivatorbruk, fram tills 2008. Då vi växlade om till ren direkt sådd. Och under de här åren, framförallt nu på slutet, så har det blivit mera kor som vi försöker använda som ett redskap i växtodlingen. Så att vi har alltså betande djur ute på fälten. Det sagt, korna är ekologiska och så har vi en mindre del ekologisk växtodling. Och sen resten är konventionellt växtodling då helt enkelt. Och där kan vi då tyvärr inte använda korna som det är idag.
Och vad är målet med allt det här för dig? Varför valde du att ta över gården och hålla på med det här?
Jag valde nog inte så mycket att ta över gården, utan det är mer att det bara blev så. Jag växte som många andra, kanske min generation, växte upp på traktorn och alla lov och allt sånt där. Jobbade jag på gården och tyckte det var jätteroligt. Jag ville helt enkelt hålla på med gården då. När jag växte upp så var det ju ren spannmålsodling och stora midjestyrda traktorer och sånt. Det tyckte man var jättekul. Om jag köper en ny traktor nu så köper jag en mindre traktor istället, och så köper vi istället, eller köper, men vi får mera kor, utan det är mer den vägen vi vill gå. Det som öppnade ögonen för mig rätt mycket, det var det här med direktsådden, att vi kunde få det att fungera och vi ser effekterna i fält av direktsådden med vattenhållande förmåga till exempel, mindre packningsskador och så vidare. Och där en ytterligare effekt med det är betande djur också. Vi går ett steg till med det helt enkelt.
Vi ska lämna maskinhallen här och åka ut och titta lite på effekterna av det här du håller på med. Och också resonera lite kring glyfosat, vad den har för betydelse i din odling. Och vad ett eventuellt förbud mot glyfosat skulle kunna betyda. Vi ger oss ut i blåsten och landar i en av Bona gårds åkrar där det bedrivits konventionell odling utan plog sedan 1997 och med direkt sådd sedan 2008. Ja, du har med spaden här ute i fält.
Jajamän, spaden är väl kanske vårt viktigaste redskap egentligen, tycker jag. Att känna hur jorden är helt enkelt. Och vad som nu finns i jorden. Och det är lite roligt också, för tidigare fick man använda en spetsig spade. Numera räcker, i princip räcker det med skyffel, men fyrkantig spade går alldeles utmärkt också. Alltså, det är inte svårt att komma ner i jorden. När som helst på året kan vi ta med fingrarna och gräva oss ner i jorden. Och det är sådär nästan magiskt. Det kunde vi inte göra tidigare när vi hade slagit ihop jorden med, helt enkelt bearbetat sönderstrukturen, kan man nästan säga. Och det är också intressant med, man ser på väntegar och så, att det är inte sönderkört på väntegar. Utan vi får samma skörd hela vägen ut på fälten nu. Och det fick vi inte tidigare. Det är klassiskt att man vänder sönder väntegarna med harvningar och så vidare. Så det är också sån här aha-upplevelse verkligen. Men spaden är grundläggande i växtodling, skulle jag säga. Att man har med sig spaden jämt och gräver och provar och tittar. Och känner, luktar, smakar.
Men vad är det som växer här då?
Det växer ogräs och så växer vete också. Sen är det spillärter. Det här är ju ett ärtfält som vi efterskörd så gjorde vi ingenting. Och sen nu inför sådd så sprutade vi då med en glyfosat. Och sen så har vi sått vete. Och sen kommer det ju upp nu dels spillärter, vilket jag tror i sammanhanget är positivt. Sen kan man vara orolig för växtfältssjukdomar och så vidare. Men i det här fallet så hinner vi nog få lite kvävefixering av dem. Och jag är inte lika orolig över ogräs som jag var förr om åren i det här skedet. Sen i vår så är det en annan sak då. Men nu är jag inte så orolig för det helt enkelt. Nu är det ju sått, vetet är bandsått på 32 cm radavstånd med 12 cm band. Och det innebär att mellan raderna nu så har vi möjlighet att hitta på vad som helst, höll jag på att säga. Men vad som kommer ske här är i vår så kommer vi lägga ner kväve mellan raderna. Alltså mylla ner kvävet. Och sen så kommer vi så vitklöver mellan veteraderna. Och tanken med den här vitklöven är att den ska vara perenn. Alltså ligga kvar år efter år efter år. Mellan raderna med spannmål. Och det där är något som vi har provat då i den ekologiska sidan. Och det har fungerat väldigt väl. Och jag tycker det är väldigt spännande att kunna använda den här bottengrödan för att så att säga skydda eller hämma ogräs. Och sen även att den inte ska konkurrera med vetegrödan eller alltså den gröna som vi har sen. De experiment vi gjort hittills så har vi fått storartade problem. Därför att man försöker förse två grödor, så en mellangröda eller en bottengröda. Och en kulturgröda då, med samma vatten. Och det har varit väldigt svårt. Men det verkar som att vitklöver för oss fungerar bra. Att vi kan få en skörd också på vetet. Men det där är helt på experimentstadiet för oss. Och det kanske finns andra saker än vitklöver. Men vitklöver, dels är det ganska billigt. Vilket som bonde tycker man ju alltid är bra. Och det finns, man alltid får tag i liksom. Man kan även odla det själv naturligtvis. Vilket vi också har gjort. Men jag lockas väldigt mycket av det här med en perenn bottengröda helt enkelt.
Glyfosaten, vad spelar den för roll i den här odlingen?
Ja, alltså för vetets del så spelar det egentligen ingen roll, skulle jag vilja säga. Utan det är fortfarande en säkerhetskänsla helt enkelt för min del. Här var det en hel del ogräs i ärtorna. Det är svårt att spruta ärtorna numera preparatmässigt. Så det blir mycket, mycket mer ogräs. Och det var väldigt mycket bandlerspråk, så vi vill ha bort det innan vetesådden. Det sagt, tittar man nu, ja, det är lika mycket ogräs igen nu så att säga, när det har börjat regna och så. Så att när man tittar på det nu, kanske inte var helt nödvändigt att spruta. Det kändes jättebra att spruta. Ofta så känns det väldigt bra att spruta. Men effekten av det hela, just i det här fallet skulle man sagt att den kanske inte skulle ha sprutat då. På vårarna, det är inte självklart att vi sprutar beroende på vilka grödor vi odlar. Många gånger så sprutar vi inför sådd just för att rensa upp helt enkelt. Och det sagt så kan vi oftast klara oss med en mindre ogräsbekämpning då. Och pest eller kolera, vad är bäst? En ordentlig ogräsbekämpning i grödan eller en glyfosatkörning innan grödan. Och som sagt var framåt så idealt så vill jag komma ifrån en ogräsbekämpning med en bottengröda som fungerar. Det vet vi absolut inte att det gör än. Så att vi använder ju kem fortfarande i det konventionella helt enkelt.
Mm. Det här, ett eventuellt kommande förbud mot glyfosat, finns det med i dina tankar här?
Vi införskaffade en kameleontsåmaskin just för att kunna... Tanken var att vi skulle lära oss det i den ekologiska sidan, så att säga, att hur ska vi kunna komma ifrån kem och möjligtvis börja hacka och så. Men jag ser också negativa effekter av hackningen. Dels naturligtvis tid och dieselförbrukning och så. Men ur jordens synvinkel, det är säkert jättebra att plocka bort ogräs. Absolut. Men vi öppnar också upp jorden för påverkan av regn, vind. Vi tar alltså bort mycket vatten när vi öppnar upp jorden. Vilket är direkt negativt. Och det är det vi vill egentligen uppnå med direktsådden, att vi ska hushålla med vattnet.
Hur stora är de här experimenten? Håller du på hela gården eller är det en mindre del?
Jag fick höra att jag var riskbenägen vid något tillfälle, och det är väl ett litet problem jag har, att jag har väldigt svårt att prova på liten yta då, utan det blir hela fält eller en gröda för året och så. Och den smarta vägen är naturligtvis att gå, börja i ett hörn och prova och sen skala upp det då, men jag har faktiskt inte gjort det, vilket har varit både bra och dåligt genom åren då, så att säga. Men misstag är väldigt bra ur lärosynpunkt, för man lär sig mycket, mycket snabbare på misstag. Så att jag har ganska klar bild för hur man absolut inte ska göra i varje fall.
Men har man råd med så här mycket och stora misstag?
Nej, det är det enkla svaret. Men skälet till att vi började ha gått från plöjning till minimerad bearbetning till direktsådd. Alltså avkastningsmässigt såg vi ingen större skillnad på det. Och det börjar ju för att vi kan komma mycket längre med en mindre insats. Då. Så att det var ekonomiska drivmedel egentligen som gjorde att vi hoppade över på det. Men nu ser vi också effekterna i fält, i marken. Det är positivt. Så att i det här skedet, jag har fått i många gånger som helst rådet att ja, men, du får ju kultivera lite mer eller plöja då om du ska ekologiskt och sådär. Det är inte vägen för oss helt enkelt. Jag skulle aldrig stoppa ner ett vändande redskap i jorden. Alltså, det blir en mental spärr åt andra hållet. Man vill inte förstöra det vi nu har åstadkommit. Och jag vet inte hur snabbt man kan förstöra det, men det känns onödigt att gå den vägen, att ta steg tillbaka helt enkelt. Och där är återigen med kossorna, de är mycket, mycket bättre på oss än att ta hand om marken. Då, att, dels att skörda och att gödsla och att putsa eller vad man nu vill att de ska uppnå då, så att säga. Vi behöver inte göra det maskinellt. Det sagt, ska man odla en vetegröda så jag har inte kommit till mål än att jag kan göra det utan insatser med maskiner och även med kem i det här läget än så länge. Då. Men vägen går åt det hållet i varje fall, att komma bort från det.
Men om du får välja mellan att mekaniskt få bort ogräsen och att göra det kemiskt, känns det värre att röra i marken än att använda lite kem?
Ja, det gör det faktiskt. Och hade jag stått här för 10 år sedan, jag nästan undrar vad jag står och pratar om nu då, just det med att använda mindre kem och sånt, att det var liksom en aspekt. Men alltså, rätt kem vid rätt tidpunkt, det kan vara ganska små mängder kem, men man kan få en otroligt fin effekt naturligtvis. Det är ett fantastiskt redskap, det är inte att sticka under stol med. Men frågan är, vad påverkar det i andra ändan då? Glyfosat till exempel är min uppfattning att, eller upplevelse ska jag säga, när vi har sprutat glyfosat, det blir precis stenhårt i marken någon vecka efter vi har kört. Alltså vi har påverkat markfaunan rejält. Efter ytterligare någon vecka eller så då ser vi inte de effekterna. Då är det mjukt och behagligt att gå i fält igen. Men de facto så har vi en påverkan. Och det är helt enkelt genom egna observationer. Det räcker att gå över fälten. Man känner det helt enkelt när man går. Och exakt vad vi påverkar och hur vi påverkar, det finns det säkert experter som kan tala om. Men att vi påverkar, det gör vi.
Jag känner här under mina fötter att det är väldigt mjukt och skönt att gå här. Men ska vi gräva lite också?
Ska vi absolut göra. Och då kan vi börja med, här är vi då mellan raderna. Här har vi alltså inte påverkat jorden ja, på 1,5 år blir det väl. Alltså ingen körning överhuvudtaget. Så den sjunker ju ner hyggligt lätt ändå. Jorden är väl ganska... Den blir ju ganska kompakt alltså, men väldigt strukturerad. Så att det faller ju sönder oerhört lätt. Mm. Och nu har det ju... Det har ju regnat en hel del senaste tiden. Nu har jag inte i millimeter, men det har varit så att det är ordentligt blött, så att säga, i markerna. Men det är överhuvudtaget ingen smet, så att säga, på något sätt. Det faller sönder oerhört lätt. Nästan lite trädgårdsland över hela. Och väldigt bra struktur och finns utrymme för rötter och maskar och så vidare.
Mm, där är några feta vänner också. Mm. Dagmaskarna.
Det är våra bästa jordbearbetare i alla kategorier. Jag värdesätter maskar och mark, fauna och flora oerhört mycket mer nu när jag börjar tänka på saker och ting. Hur mycket vi kan förbättra för de här, alternativt undvika och försämra för dem genom att undviker vi att röra marken, så försörjer vi inte deras hem och bo helt enkelt. Och de gör ju en enorm nytta, inte minst för vatteninfiltration då, att vi har maskgångarna som vatten kan gå ner i. Och att vi har dem intakta helt enkelt. Jag kan alldeles för lite om mask, men jag har förstått ju mer mask desto bättre är det. Och vi har mycket mer mask nu än när vi bearbetar den.
Systemet med spannmålsodling i en perennbottengröda av vitklöver har under några år redan testats i Bonagårds ekoodlingar, då med råg som tröskgröda. Vi åker till ett fält ett stycke längre bort för att titta hur det ser ut. Jaha, efter en liten värmande minut i bilen så är vi ute här i snålblåsten igen. I denna i och för sig väldigt vackra oktoberdag med fina höstlöv omkring oss. Men nu står vi här i ett annat fält som ser lite annorlunda ut. Mycket klöver är det här. Berätta vad vi ser.
Det här är en vitklöverodling för skörd helt enkelt. Och sen så ville vi stoppa i någonting så kossorna skulle få lite mat, var tanken. Då sådde vi råg som vi betade ner senare på den hösten. Sen kom rågen tillbaka. Då tänkte vi, ja men vi släpper upp den där så ser om det blir någonting då. Och så blev det en liten halvtaskig skörd året efter. Men ändå så, vitklöven mådde väldigt bra. Och så sa vi, ja men nu gör vi det lite mer ordentligt då. Så då sådde vi ordentligt i rätt tid så att säga för rågen. Med rätt mängd och sådär. Och så var det en rätt okej skörd året efter det. Och det här är nu tredje året som vi gör det. Tidigare år så har vi sått i lite ekogödsel. Det kommer vi inte göra till den här rågen nu, utan nu har vi kört kogödsel på hösten, lagt det ovanpå. Och nytt för i år var att vi tog också en skörd på stubben. Så var blandad stubb och klöver som vi inte foder då till kossorna. Så att vi har dels tröskat rågen, så har vi tagit en skörd. Och sen har fåren fått beta inför sådd. Och så kommer vi nu att tröska rågen, så vi nyttjar ju fältet på flera sätt. Naturligtvis så blir det ju en lägre rågskörd jämfört då kanske med det konventionella. Men kostnadsmässigt så är det ju väldigt snålt så att säga. Och insatsmässigt lika så, att de har helt enkelt sått fältet och sen spridit kogödsel uppe på dem. Sen har även fått in den här betningen med fåren. Och gödslingen där då. Det är väl det lilla, men ändå. Så totalkalkylen, om man nu vill kalla det så, på fältet blir ganska god ändå. Eftersom vi kan nyttja det på så många sätt. Jag tycker det är väldigt spännande med djuren att kunna använda dem på det sättet.
Ekologisk odling med direkt sådd utan att ha djur. Vad tror du om det?
Man kan ju använda något annat för att... Just det här med betesbiten då, att man putsar ner det helt enkelt. Det går säkert det med. Men finessen med gödselbiten med kossorna, och jag tror även just momentet med betning och klövar som trampar är positivt. Så att det är mycket enklare väg att gå om man har djur. Man kan säga att man kan skaffa djur för växtodlingens del, att man kan få fördelar av det exakt och kvantifiera dem. Det kan inte jag svara på i det här läget. Men det är inte en orimlig tanke att det är värt om man nu som växtodlare vill gå vidare att skaffa djur. Istället för att säga att som djurägare att man vill odla avsalugrödor. Man ska naturligtvis gilla djur om man vill hålla på med djur. Det är väl grundförutsättningen då. Men jag tror att vi har ett väldigt plus av djuren i markerna.
Du sa att man måste vara intresserad av djur för en växtodlingsgård som idag inte har några djur och står inför det här möjliga glyfosatförbudet då. Hur tycker du att man ska tänka?
Blir det förbud mot glyfosat så kommer det komma någonting annat som gör något kanske liknande då. Så att jag skulle väl kanske inte vara direkt så orolig om jag var ren konventionell spannmålsodlare. Men billigare blir det inte och kanske inte bättre heller beroende på vilka glasögon man har på sig så att säga. Men djur är ändå, som vi alla vet, att man har man ett djur så har man ett ansvar. Och det är klart att man ska nog ha ett intresse för djur om man ska använda sig av djur. Men jag skulle vilja säga att det ger enorma möjligheter.
Nu måste vi förstås undersöka effekten av den perenna bottengrödan av vitklöver. Adam Hjärta plockar fram spaden och börjar gräva. Kan vi förvänta oss någon skillnad här mot det fältet vi var i tidigare?
Det borde ju vara mer rotmassa här med tanke på att vitklöven har växt i det är väl 3 och 4 år är väl nu då, som den här läget. Och här är, du ser, man får liksom göra en fyrkant för att komma ner.
Mm. På det förra räckte det med ett spadtag, men här har du grävt en liten fyrkant, ja, en kub.
Jorden är, den är mycket, mycket mörkare här och mycket, mycket mera rötter överhuvudtaget i. Och så här, rötterna håller i det här fallet ihop jorden till och med. Det är det här vi vill ha. Vi vill ha en bädd med rötter överallt.
Mm, och det är mest vitklöverrötter vi ser här.
Ja, och det har ju raderna med rågen. Men här är, rågen växer ju på som det är nu. Men sen i vår, då kommer ju rågen komma igång innan vitklöven kommer igång. Och då är idén att den ska sticka upp över vitklöven och växa ifrån vitklöven så att säga. Och vitklöven kommer ju säkert vara så här en halv meter hög kanske i rågen. Men så länge det inte kommer upp och konkurrerar i tröskhöjd så att säga för rågen, så är det ingen fara vad vi har upplevt då. Sen är det naturligtvis andra ogräs här också, men vitklöven kommer ju komma igång ordentligt sen i vår och täcka då ogräsen. Så de som tar sig igenom och sticker upp, de tar sig igenom och sticker upp. Men huvuddelen kommer att bli ljuskvävda så att säga.
Och det är det här systemet du vill testa med vete där i den konventionella odlingen?
Exakt. Och där är, nu blir det, det växer ju vete där i år. Och sen kommer ju vitklöven vara kvar och sånt, så vet jag inte riktigt vad vi ska så efter veten. Om vi nu ska så kanske vete igen där. Det är någonting som vi har frångått annars konsekvent. Och jag tror nästan nödvändigt att vi kör inte vete efter vete i direktsådden då. Vi provade det i början, men det blev aldrig bra. Utan ska vi komma med en spannmålsgröda efter vete, då kör vi en vårgröda helt enkelt.
Mm. Då drar vi till lite mer lä nu då, för att avsluta vårt samtal. Ja, vi tar bilarna tillbaka till maskinhallen på Bona gård. Adam Hjärta är snabb in och jag hittar honom vid varmvattenkranen. Ja, det här är ett knep då. Värma fingrarna genom att spola varmvatten.
Ja, man kan säga att man ska ju klä sig efter väder. Men jädra var riktigt bitigt. Hösten har kommit helt enkelt.
Ja, det var reportern som hade långkalsonger och inte bonden.
Precis. Och så kanske lite fårull och stoppa i fickorna helt enkelt. Ja.
Om vi tänker lite vidare. Nu är vi här på din gård och du testar dina saker. Men vad tror du att ett förbud mot glyfosat skulle, ja, hur skulle det svenskt lantbruk behöva förändras för att klara det?
Just den här räddningsplankan sent på hösten och kunna använda det och så, den kanske försvinner om det nu inte kommer något annat som ersätter glyfosaten. Annars är ju liksom standardlösningen ju mer bearbetning, mer tid, mer diesel och mer i mina ögon förstörelse av jord. Men jag ska säga att i det stora hela så är det ju negativt. Det sagt så finns det väl kanske många aspekter med glyfosat som inte jag är ärligt talat direkt insatt i. Men den totala påverkan ja, i det här skedet skulle jag vilja säga att det skulle vara negativt för just för svensk lantbruk.
Du menar att påverkan av ett förbud skulle vara negativ i stora drag?
Ja, det är en skillnad ju längre norrut man kommer helt enkelt. Med möjligheter och fönster att göra saker och ting. Och det där, glyfosaten är ju en väldigt tidsbesparare för att då ta bort ogräs. Och det är klart att det är en billig insats och det är en väldigt enkel insats som då ska ersättas av något annat. Och jag tror inte nödvändigtvis att det som kommer att ersätta det är positivt. Det vill säga i antingen bearbetning eller något annat preparat. Andra vägen är ju att gå, och det gör som jag gör helt enkelt med mera djur. Men alla vill inte eller kan inte eller önskar inte ha djur helt enkelt. Så att det, och då blir väl den enklaste vägen att gå just nu i varje fall är mera bearbetning. Det vill säga mer öppen jord som kan påverkas av vatten och vind. Och det ser man ju på många håll. Även i Sverige så är det ju erosion. Och där kan man säga, ja, där är i varje fall glyfosaten bättre. Därför att den återkommer samma sak. Men man har fortfarande ett skyddande täcke kvar i form av exempelvis stubb. Eller växtrester som man har sprutat ner.
Du pratar om att du vill gärna komma ifrån det här beroendet av insatsmedel. Eller det låter på dig som att glyfosaten är inte det du först vill komma ifrån.
Nej, jag kan tänka mig, om vi går tillbaka återigen då, till det här med perenn vitklöver. Så tål den säkert en mindre dos glyfosat. Vilket ska kunna åstadkomma väldigt mycket och plocka bort andra ogräs som är känsligare helt enkelt. Ur växtodlingssynpunkt så är glyfosatet väldigt, väldigt bra redskap till en ekonomisk, naturligtvis nästan försumbar kostnad, en väldigt liten kostnad i varje fall. Sen miljömässigt som sagt, vad, eller hur det påverkar, det kan vara en annan debatt också. Som du hör så är jag är väldigt kluven. Det är bara att konstatera att vi använder ju kemi helt enkelt. Så att, jag inriktar inte gården på ett ökat beroende av kemi i varje fall.
Och sen undrar jag om du har några tankar om resten av samhället, om konsumenter eller medborgarna i EU till exempel vill att vi ska komma ifrån kemberoendet och kanske att vi inte ska använda någon glyfosat. Vad behöver lantbruket för stöd från resten av samhället för att klara en sån förändring?
Konsumenten har en oerhörd makt naturligtvis i det de köper. Eftersom man nu har kossor så jag vurmar ju mycket för bra kött. Bra kött som jag tycker är ju naturbeteskött eller betande djur framförallt. Och där kan ju konsumenten till exempel välja lokalt producerat kött. Eller lokalt producerade grönsaker eller lokalt producerat bröd eller vad det nu är. Men i det lokala så har konsumenten stor makt att påverka. Mycket, mycket större makt än internationellt. Så att det där är medvetandegraden idag jämfört med kanske bara 10 eller ännu mer 20 år sedan är ju mycket, mycket större både hos bonden och konsumenten. Men påverkansmakten är också mycket, mycket större hos konsumenten. Och det kan ju vi se i dialog med våra kunder. Så det är inte så frågan om, upplever jag, om det är eko eller inte eko, utan hur har ni gjort? Hur är tänket? Håller historien ihop? Är det på riktigt? Det är mer sådana tankar som florerar. Att man kan inte liksom bara säga att det är så, utan man måste kunna visa att vi gör faktiskt som vi säger.
Det är mycket experimenterande här och vägen framåt på Bonagård är inte helt klar. Men har du ändå någon slags bild av hur kommer odlingen se ut här när du lämnar över till nästa generation?
Och framförallt så hoppas jag att marken är i ett väldigt gott skick. Det vill säga, helst ska vi så att säga bygga jord istället för att göra av med jord. Då. Och sen vad vi kommer odla och kanske till och med hur vi kommer odla tror jag kommer bli mer ett samspel med de som ska tänkas köpa det vi odlar. Jag tror vi kommer vara, säg om 10 år eller så, mycket, mycket mer konsumentnära än vad vi är idag. Jag hoppas verkligen det, för att det blir, Jag tycker det sporrar och det ökar medvetandegraden hos konsumenten också att allra helst komma ut och känna och klämma. Eller kanske till och med vara del i odlingen så vidare att man har så att säga köpt innan man ens har sått. Så det är väl en tanke också att involvera slutkunden mer i processen. Och det gör ju också att det går inte att gömma sig bakom någonting. Utan det, då måste man kunna visa upp allt man gör när då konsumenten de facto är här.
Och har glyfosaten en roll i den odlingen, tror du?
I bondeled så tror jag att glyfosat är, det är liksom ingen större kontrovers egentligen i bondeled. Utan det är ju konsumenten som har, jag skulle säga att konsumenten har blivit skrämd. Och det kan mycket väl vara på goda grunder. Men det har skapats en debatt. Och den här känslan som konsumenten har, det är bara att se till att förhålla sig till det. Om man nu använder glyfosat. Att det är på riktigt om någon känner oro inför den produkt man odlar. Det går inte att sopa under mattan. Och då, alltså det finns ju säkert 1000 saker som man kan känna oro inför och si och så. Nu har glyfosat blivit rejält på tapeten och debatten uppenbarligen är ju ganska stor inom EU. Och konsekvensen av användandet av glyfosat som vi gör det, alltså inte i grödorna, är ju en helt annan sak än att göra det i grödorna som då ska konsumeras. Men ytterst ödmjuk inför det att jag kan inte redogöra för vad gör glyfosaten i avsaluprodukten. Jag vet inte det. Jag vet inte konsekvenserna av den glyfosatkörning vi gör. Så därför säger jag inte ja eller nej i frågan. Men effekterna vi ser i odlingen av glyfosat gör att jag känner en trygghet i att använda det så tillvida jämfört med annat vi skulle göra om vi inte hade glyfosat hade i mina ögon varit värre, inte minst för jordens del. Men jag har inget rakt svar att ge på frågan. Det tror jag ytterligt få har om de verkligen ställer saken på sin spets. Det är väldigt mycket man förlitar sig på i det här fallet en kemfirma som har sagt att ja, men det där är okej. Och det är säkert okej om man väljer att titta med rätt glasögon så att säga. Och det kan säkert vara inte okej om man tittar med andra glasögon. Men vad som är rätt eller fel har jag svårt att svara på.
Ja, framtiden får utvisa om glyfosaten har någon roll inom EU och på Bonagård. Tack så jättemycket Adam Hjärta för att jag fick komma hit och ta del av allt ditt experimenterande och dina fina jordar och dagmaskar och inte minst alla dina tankar.
Agneta Sundgren är LRFs växtskyddsexpert. För reporter Marie Henningsson berättar hon bland annat om varför glyfosat är en sån viktig del i lantbrukarens växtskyddsarsenal.
Glyfosat har varit godkänt i Sverige sedan 1975, så det är 45 år. Då började man använda det för att bekämpa ogräs. Och det är ju, ja, glyfosat är ju inte ett medel utan det är ett verksamt ämne som ingår i många olika växtskyddsmedel. Det ingår i ungefär 20 växtskyddsmedel som finns godkända i Sverige just nu. Och glyfosat, att det då har blivit ett sånt viktigt ämne och ingår i så viktiga växtskyddsmedel, det beror på att det bekämpar ju all grönväxtighet. Det går ner i rotsystemet, så att då hittar man ett effektivt sätt att bekämpa till exempel kvickrot som är ett väldigt besvärligt ogräs om man inte kan få den här ordentliga bekämpningen.
Men sen vet vi att det är de här diskussionerna som är EU. Det är ju det vi har kunnat läsa i lantbrukspressen, inte minst då. Och just nu så finns det ju ett beslut som tillåter att glyfosat får användas till och med 2022. Och skulle du kunna berätta lite om vad det är som pågår i EU, hur det här diskuteras, vad olika länder säger? För det kan vi också läsa att det är väldigt stor skillnad mellan länderna, hur man ser på glyfosat. Till exempel stor skillnad mellan Sverige och Tyskland till exempel.
Det som pågår just nu, det är ju att man måste omregistrera så att säga glyfosat på EU-nivå. Det måste ju först vara godkänt i hela EU för att något land ska få godkänna ett preparat som innehåller glyfosat. Och det är godkänt just nu till 15 december 2022. Och det är ju ganska snart så omregistreringsprocessen pågår. Och en sån här total sammanställning av alla data om glyfosat har lämnats in till en grupp som ska utvärdera det. All den här datan lämnades in nu i somras. Och en grupp då som består av 4 länder, där Sverige är ett av de här länderna, tillsammans med Holland och Ungern och Frankrike. De sitter och ska utvärdera det här nu. Och det är ju de då som ska läsa all den här vetenskapliga litteraturen och alla undersökningarna som finns. Det ska vara färdigt om ungefär ett år, sommaren 2021. Och då ska de sätta ihop någon typ av sammanställning av vad de kom fram till. Och vad de kommer fram till är det ju ingen som vet. Men det finns redan nu flera länder som har sagt att de vill förbjuda glyfosat tidigare än så här. De vill gå snabbare fram. Och sen är vi flera andra länder som väl inte har sagt någonting, men som väl känner då att de konsekvenserna av att förbjuda glyfosat skulle bli oerhört stora. Så att där finns det nog väldigt olika infallsvinkel på det här, hur man tänker kring glyfosat.
Skulle du bara kort kunna berätta om vad det skulle betyda för de svenska lantbrukarna om de inte får använda glyfosat?
Ja, om man inte får använda glyfosat i Sverige och om man tänker här Norden, så är vi lite mer illa ute än kanske länder söderut, eftersom vi har en ganska kort säsong. Vi har ju en kort höst då, så att när man har trasket på hösten och ska så, så har man ju en kort tid på sig. Så att Norden, tänker vi, drabbas hårdare än andra länder. Men sen konsekvenserna blir ju väldigt stora, kan man säga. Nu har vi ju som sagt haft glyfosat i 45 år och var nu använder som ett produktionshjälpmedel helt enkelt. Och det är en förutsättning för att kunna bedriva plöjningsfritt eller odling med reducerad jordbearbetning. Där behöver man ha mer glyfosat någonstans i växtföljden. Det används när man bryter vall. Kan man inte bryta vall med glyfosat får det ju ske mekaniskt och då tar det ju längre tid. Man missar helt enkelt en vallskörd ofta. Det används i stubb innan man sår. Det används för att bryta fånggrödor och kan man inte bryta fånggrödor med glyfosat så är det kanske så att man inte vill odla fånggrödor och får ökat kväveläckage. Och i trädgårdsnäringen används det ju. Om man ska plantera en frukt- eller bärodling som ska ligga i ett antal år så vill man ju inte att det ska vara rått och gräs där från början. Så då har man använt glyfosat innan man planterar de här grödorna då. Och det används under fruktträn. Det används mellan sådd och uppkomst i vissa fall då, så att man inte har ogräs när de små fröna kommer upp i radsådda grödor. Så det har ju en väldigt, väldigt bred användning och även utanför Jordbruksverket på banvallar till exempel där tågen ska gå fram. Och Jordbruksverket har ju uppskattat det här till någonstans mellan 475 och 700 miljoner kronor om året enbart för lantbruk. Och vi tycker kanske att det är lite lågt räknat, men det är ju väldigt stora summor det handlar om i vilket fall som helst. Så konsekvenserna blir ju väldigt, väldigt stora.
Det verkar som att genom att förbjuda eller få bort ett växtskyddsmedel som man ser som ett problem för miljön eller för människan, så skapar man andra miljöproblem.
Ja, men det gör man absolut. Det här med kväveläckage är ju ett problem som man skapar åt sig. Och den mekaniska behandlingen som man blir tvungen att göra då med traktor och redskap, än så länge i alla fall körs ju de flesta traktorerna på fossilt bränsle och man får utsläpp från det. Och sen de gårdar som drabbas hårdast är ju till viss del de som har dålig arrendering, de som har små fält och ska köra mellan fälten och kanske inte så stor odling så att man har råd att investera i bra teknik. Och då har vi ju företag som har djurproduktion som finns till exempel i Norrland är ju de som kan drabbas allra hårdast av det här.
Skälet till att man förbjuder det som jag uppfattat det är främst det är mer hälsorisker än miljörisker. Vad är det forskningen egentligen säger?
Den här utvärderingen som gjordes då inför beslutet 2017. Då kom det ju fram uppgifter om att det skulle vara hälsorisker, att det skulle vara risk för cancer hos den som använder det och sprutföraren pratar vi om då. För glyfosats verkningssätt gör ju att det finns ju inte glyfosat i produkterna, för det som sprutas dör ju. Men det som diskuterades var cancerrisker, och då fanns det ett WHO-organ, International Agency of Research on Cancer, som hittade några undersökningar. Och det har varit mycket diskussioner om de där undersökningarna, om de gjordes med enbart glyfosat eller om det fanns tillsatsämnen i de växtskyddsmedel som användes, så att det var de som bidrog till någon cancerrisk. Men det här får vi hoppas att den här nya, väldigt omfattande utvärderingen, att de tar höjd för det här och ser då om det ligger någonting i det där. Så att den här vetenskapliga utvärderingen som sker nu, den får man ju förutsätta att den blir gjord på ett objektivt sätt. Och det tror jag med de här fyra länderna av experter, det blir säkert vetenskaplig genomgång. Så att den utvärderingen som gjordes sist, den visade ju på att glyfosat har, som man kallar det för, acceptabla risker. Man säger ju aldrig att någonting är helt ofarligt, utan man kallar det för acceptabla risker. Och sen så kan man behöva lägga till någon slags villkor i användningen då, för att det ska inte innebära problem för den som använder det eller för miljön. Och då ska man ju kunna tänka sig, behövs det mer skyddsutrustning för de här sprutförarna då, om det finns någon risk med det. Och det är ju sånt här som vi hoppas då att de kommer fram till i sin nya utvärdering, så att vi kan se vad den visar på. Men vi tänker att det är ju sällan så enkelt så att det är svart eller vitt. Ofta är det ju så här att den här användningen kan vara säker om man har de här villkoren. Och där någonstans tänker vi att där kan man väl hamna även med glyfosat, som man har gjort med så väldigt många andra produkter.
Jag har också förstått att den här utredningen, den som pågår nu då och som är viktig, den påverkar också LRFs arbete med glyfosat, hur ni jobbar vidare.
Ja, det gör den. Och vi vill ju inte låsa oss vid någonting, utan vi har ju naturligtvis ingen kompetens att bedöma riskerna med glyfosat, utan vi litar ju på den här vetenskapliga utvärderingen och vill se vad man kommer fram till. Kommer man fram till att det är cancerframkallande, så är det ju lantbrukarna och de som använder glyfosat som drabbas hårdast, och det vill vi ju inte. Så att vi avvaktar naturligtvis vad man kommer fram till. Men oavsett vad man säger, så är det ju så att ett förbud får jättestora konsekvenser. Och det här regelverket som EU har, det säger ju att man gör ingen risknyttavärdering, utan man utvärderar om en substans är, då har oacceptabla risker, och då ska den inte godkännas oavsett hur stort behovet är. Det ser vi ju med mycket annat, till exempel neonikotinoider. Det har ju risker för miljön, och då ska det ju förbjudas trots att det får jättestora konsekvenser. På det sättet kan det ju bli med glyfosat också, även om det väl inte riktigt finns något som tyder på det nu. Men vi vill ju se vad man kommer fram till helt enkelt i utvärderingen. Vi får ju lite på deras kunskap. Men än så länge är det godkänt och utvärderat med acceptabla risker, och då ska det ju givetvis få lov att användas så länge det är godkänt.
Glyfosat har blivit så laddat. Det är inte bara laddat i EU, utan inte minst i USA, där tillverkaren Bayer har stämts bland annat för att ha påståtts orsakat cancer. Varför har just glyfosat blivit så? Det känns nästan som den här hormoslyrdebatten på 70-talet.
Ja, för det första är det så att glyfosat är ju den mest sålda ogrässubstansen i världen. Den står för typ 25% av alla ogräsmedel som säljs. Det är väl därför som den har blivit så viktig, och att man tycker att den har en så stor vikt, och skulle den försvinna, så tänker man kanske att en stor del av växtskyddsmedlen skulle försvinna. Sen tror jag att den är så laddad i USA och så. Det har nog att göra med att de har ju en användning på GMO-grödor som är toleranta mot glyfosat. Att man sprutar över grödan och så överlever grödan, men ogräset dör. Och det är ju inte så glyfosat ska fungera, utan det ska ju döda allt som är grönt. Och den kopplingen gör ju förmodligen att det har blivit så laddat. Sen här i Europa och framförallt i Sverige så har ju vi haft ett väldigt strikt regelverk kring växtskyddsmedel under väldigt lång tid. Alla som använder växtskyddsmedel har ju gått en sån här behörighetsutbildning, och det finns mycket regler kring skyddsavstånd till vatten och hur man får använda växtskyddsmedel. Och jag tror nog att det har gjort att i Europa finns det ett större förtroende för användningen av växtskyddsmedel än vad det gör där. Och det här regelverket också då som säger att även om en substans har en väldigt viktig användning, att det blir väldigt stora problem om man fasar ut den, då säger ju regelverket att det kan vi inte ta hänsyn till nyttan, utan har det oacceptabla risker så har det och då ska det bort. Det här ställer ju till problem i flera fall, men samtidigt så tror jag att det skapar ju ändå förtroende för hur vi får använda växtskyddsmedel i Sverige.
Ni har hört lantbrukaren Adam Hjärta berätta om plöjningsfri odling utan glyfosat och LRFs Agneta Sundgren om konsekvenserna av ett eventuellt förbud. Reportrar var Anna Elström och Marie Henningsson. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion, en del av LRF Media. Och jag som producerat heter Göran Berglund. Skicka e-post till lantbrukspodden@landlantbruk.se med synpunkter och tips om ämnen eller personer för framtida avsnitt. Glöm inte heller att prenumerera på Lantbrukspodden i din poddspelare.